Varmt välkomna ska ni vara till den här poddserien Internpodden hos Fosnord, där vi pratar om ledarskap och kultur med koncernledningen ABC Leadership by GLT. Vi som håller det här samtalet och den här dialogen, det är jag, Angela Nylén,
och Teresa Acuña López.
Och vi är ju då kulturutvecklare.
Mm, precis. Vi jobbar ju med företagskultur till vardags. Så vi blev ju fantastiskt glada när vi fick förfrågan om att sätta oss ner och samtala lite med ett antal personer i Postnord som har ganska mycket inflytande i organisationen.
Ja,
kring ledarskap och kultur. Så det ser vi verkligen fram emot.
Ja, för det är det vi ska djupdyka i, och vi är ju lite kulturnördar själva och tycker ju det här är så spännande att höra olika perspektiv på det. Och idag har vi med oss en ny gäst. Du får jättegärna presentera dig själv, Ylva.
Ja, men tack så mycket. Ylva Ekborn heter jag. Jag är 45 år gammal och trebarnsmorsa, bor i Stockholm. Och på jobbet så är jag vd för Strålforsgruppen och Strålfors Sverige. Och genom det är också då en del av GLT, som en av fyra landschefer i Postnordkoncernen.
Varmt välkommen hit.
Tack.
Ja, bara en kort fråga. Så här, när vi säger företagskultur, vad tänker du på spontant?
Och jag tänker på att det är hur vi är mot varandra och kunder och andra som kommer i kontakt med oss. Det är ju liksom summan av vårt gemensamma beteende. Man skulle nästan kunna säga att liksom, hur är ni på Strålfors? Hur är Strålfors? Och det man svarar då, det är vår kultur.
Och vad glad jag blir när jag hör dig säga det, Ylva. För att vi har ju stött på, vi jobbar ju med det här ämnet varje dag. Och vi har ju stött på ibland medarbetare eller ledningsgrupper till och med som säger, ja, men det handlar väl om AVs. Det handlar väl om kickoffen. Och det är så mycket mer än så. Jag tycker du summerade det väldigt bra. Det är just beteendena och hur vi beskriver våran dag. Det är det som är kulturen. Mm.
Men berätta, Ylva, hur länge har du varit på Postnord?
Jag har varit på Postnord i 5 år. Så jag kom in 2016 på hösten och har varit en del av Strålfors senaste, kan säga, transformationsresa sedan dess. Så det är 5 år nu, varav då 3,5 i koncernledningen.
Och hur hamnade du här?
Ja, jag blev kontaktad av en headhunter, och när jag hörde att det var Anne-Marie som skulle bli min chef, så kände jag att det vill jag hoppa på. Så att det var den vägen. Jag känner henne sedan gammalt. Vi var på McKinsey en gång i tiden.
Man brukar just säga det, att man väljer snarare inte sin arbetsgivare, man väljer sin chef. Att många liksom börjar på arbeten just tack vare ledarskapet.
Mm, och det tror jag är ett klokt val. Jag har ofta valt jobb eller valt att stanna på ett jobb på grund av min chef eller ledarskapet generellt, kan man säga. Synen på medarbetare och organisation. För att det är ju det som är allra mest avgörande.
Vad är det som är så bra med henne?
Ja, men jag tycker att hon är en modig och liksom tydlig ledare. Hon är analytiskt starkt, ser vad vi behöver göra, men hon ser också vad, liksom, hon ser de här så kallade mjuka delarna, ledarskap, organisation, kultur. Jag tycker det är häftigt att se den omsvängning hon först gjorde med Strålfors för att vi skulle lyckas på våran resa, och senare med Postnord Sverige och nu för hela koncernen, där jag tycker att kultur och våra medarbetare verkligen, det är viktiga frågor. Vi pratar jättemycket om det och jobbar mycket med det. Det tycker jag är häftigt att vara del av.
Mm. Kan du, när vi ändå kommer in på det här med kultur, kan du inte berätta lite mer om hur har ni jobbat? Vi har förstått att ni har gått igenom ni är under en stor förändringsresa. Och då är det ju viktigt att liksom det här med kulturen, att man arbetar strategiskt med den, så att man skapar arbetsglädje som är ert mål. Mm. Hur gör ni?
Ja, det handlar ju både om arbetsglädje, och det tror jag bottnar i liksom mycket stolthet och känna att vi gör bra saker för våra kunder. Så vi har ju också behövt jobba, så att säga, med vårt varumärke och kundupplevelsen. Och i allt det så är ju våra medarbetare nyckeln. Om jag pratar ur ett större perspektiv, så är det ju liksom våra brevbärare och våra chaufförer och de som man möter när man möter på Snord, som så att säga gör väldigt mycket skillnad i synen på oss. Och därför har vi behövt att jobba. Vi har behövt göra vissa förbättringar i hur våran tjänst upplevs. Vi vill ju vara våra kunders favorit, eller våra konsumentens favoritleverantör i Norden. Och då är det ju jätteviktigt att vi, våra medarbetare, får utrymme för det. Så att de kan agera på ett sätt som möjliggör att vi också blir det. Och det har ju varit en kulturresa för oss. Att trycka ut mandat, att det är viktigt att uttrycka vad man behöver göra annorlunda för att det ska bli bättre för kunden och kollegorna. Och att agera på det, ta det på allvar.
Jag älskar att du pratar om skapa utrymmet för att göra, liksom att agera på ett visst sätt. För vi brukar ofta prata om det, möjliggöra för medarbetarna. Så har man en vision dit, en kulturvision, eller man har värderingar som man önskar för ut kulturen, då handlar det just om hur möjliggör vi för medarbetarna att agera på ett visst sätt. Så det är ju fantastiskt att du drar den kopplingen, tycker jag.
Ja, och vi pratar ju jättemycket om ABC leadership, accountability, att vara brave, att vara committed. Och det handlar ju både om hur vi är som chefer, men också jättemycket hur man är som medarbetare. Att man tar ett ansvar, att man vågar fatta beslut och säga till om någonting inte funkar eller så. Att man är committed, så man faktiskt också gör det. För det är ju på det sättet vi kan förändra någonting och göra någonting bättre. Och det är ju när man är i de här kundmötena, när man ser vad som går snett ut i verksamheten, det är ju då man faktiskt kan göra saker annorlunda.
Om man tittar på ditt ledarskap, hur försöker du anamma det här ABC leadership i din vardag, om man säger, bland dina medarbetare? Brukar du tänka på det aktivt och liksom på vilket sätt?
Ja, jag gillar ABC leadership jättemycket. Jag har ju liksom varit del också när vi har tagit fram det som ett verktyg. För att det står väldigt mycket, tror jag, för det som jag ser som mitt ledarskap också. Jag var redan tidigt i livet så där väldigt ansvarstagande. Det tror jag är någonting som har gått igen för mig, rakt genom livet. Att om någonting liksom hamnar mellan stolarna, eller om jag tycker att någonting är fel, då tar jag ansvar för det. Och det är ju såklart en jätteviktig nyckel till den resan vi gör. Och jag tror jag är lite modig. Och för Strålfors del då, om vi ska prata lite Strålfors. Vi har ju gått igenom en jättestor förändring. Och det är klart att det känns lite... Eller jag måste vara lite modig och se till att vi fattar de här stora besluten som krävs. Vi har en 100-årig stolt historia. Och nu så är vi i en jätteutmanande värld med där förutsättningarna förändras. Då måste vi ta de här lite modiga stora besluten. Och ibland jobbiga beslut, som att stänga en fabrik till exempel. Men vi måste göra det för Strålfors långsiktiga överlevnad och blomstrande. Och sen committed, för mig är ju det energin, att man liksom kommer till jobbet och liksom sprider den här engagemanget och stoltheten, alla de här delarna. Jag älskar Strålfors och Postnord. Och det hoppas jag märks. Mm.
Ja, jag tycker jag hörde bara när du pratar och din energi nu också till... Ja, det märks på det, Julia, helt klart. Jag tänker på någonting som kan vara viktigt när man gör en sån här förändringsresa. Det är ju liksom att ha målet i siktet. Så här, what's in it for den som medarbetaren som jobbar med er nu, liksom när förändringen är över? Har ni pratat liksom om så här, vad är ändamålet liksom, om man tänker kulturmässigt? Så, hur ska det vara när ni liksom har gått igenom den här förändringsresan?
Mm. Nej, men vi ska ju bli liksom... favoritleverantören i Norden som koncern. Det är ju ett mål. Och för Strålfors del så handlar det ju om att fortsätta, för vi är ju ett B2B-företag, så vi servar ju i första hand då företag, att fortsätta att vara våra kunders liksom favoritpartner. Och det är så enkelt då, tycker jag. För någonstans så syftar ju liksom allt vi gör till att vi ska bli det. Och gör vi saker som upprör våra kunder eller som gör att konsumenterna inte vill välja oss, ja, men då är vi på fel väg. Sen måste vi naturligtvis också se till att vi är det på ett lönsamt sätt. Vi har ju också att vi ska liksom ha en långsiktigt hållbar verksamhet och en god lönsamhet. Det måste vi också ta ansvar för. Men i vårt dagliga arbete så kan de här att vara den här favoritleverantören eller vara våra kunders partner, det kan guida oss väldigt väl, tycker jag.
Och det blir också, det låter ju också indirekt som att det, då skapas en stor stolthet hos era medarbetare. Att veta att man är liksom den här favoriten och att man förser sina kunder med bra service och bra tjänster och produkter. Det skapar ju också en otrolig stolthet,
ja,
att vara en del av.
Precis, vi säger också committed to convenience. Mm. Vi säger att vi ska göra vardagen enklare. Och det är någonstans liksom vårt syfte, kärnan, varför vi finns till.
Jag blir väldigt förtjust i det där. Jag tycker att det är enkelheten, precis som du sa innan. Alla kan ju på något sätt relatera till det. Även jag som inte jobbar på Postnord kan på något sätt relatera till hur man vill vara då. Om man ska vara liksom ens, som du tog upp där, kunders. Ni ska vara den partner man föredrar att jobba med, liksom favoritpartner. Ja, men det, liksom, det beskriver ganska tydligt för mig då, om jag skulle vara anställd, så vad jag faktiskt behöver tänka på. Hur ska jag agera för att jag ska vara där?
Ja. Och jag tror att vi historiskt har krånglat till saker lite grann och varit lite inåtvända, om man ska prata om så här, hur vi också har förändrat vår kultur. Så det här har hjälpt oss att bli mer utåtvända och förenkla saker även internt.
Om vi backar bandet lite, för att man skulle vilja känna dig lite bättre. Jag är lite nyfiken på, vad ville du bli när du blev stor?
Ja, alltså jag hade ju en pappa som var försäljnings- och marknadschef för GB Glass.
Oj.
Så att det tyckte jag var drömjobbet, såklart. Jag var så här superpopulär i skolan, för alla ville komma hem till mig och gå på mina kalas.
Vi hade
två stycken stora glassboxar i källaren, och pappa kom och gjorde så här marknadsundersökningar på min skola där han delade ut glass till alla, och så fick man så här fylla i en enkät vilken man tyckte var godast och så. Så att jag tyckte ju det här verkade jättespännande och kul. Så, och sen blev det ju handels- och marknadsföringsinriktning. Men sen så hamnade jag på McKinsey och upptäckte att det fanns också mycket mer än marknadsföring och konsumentvaror. Och ja, på den vägen har det varit. Jag har liksom jobbat på egentligen, fått spännande möjligheter, och så har jag hamnat här.
Jag får också intrycket av att just att du pratar mycket om det här med kulturen. Det verkar det här med människor och värdet av att involvera dem och ha med dem på resan. Det låter som att du brinner väldigt mycket för det här ämnet.
Jo, men jag tror att liksom ett företag för mig är ju en summa av människor som gör saker tillsammans. När man är i ett företag så har man liksom fått förtroendet att vara del av det här gänget som förvaltar den här tillgången som företaget är. Och det är ju maskiner och fabriker och en massa andra saker, varumärket och kundrelationer och allt det här. Men det är ju ändå människorna som gör det här. Det är de val vi gör på olika nivåer som för företaget framåt och är vår verksamhet. Ja.
Jag blir så glad, för att vi har ju, man kan ju prata om att det finns olika typer av kulturer. Det finns den mer transaktionsinriktade, där medarbetaren snarare är som en kugge i hjulet och man förväntas bara leverera, men inte så mycket mer än så. Men det du pratar om, man kan också prata om att det finns en tillitsfrämjande arbetsplatskultur.
Mm.
Och det låter ju mycket som att det är den visionen du har, att det är så ni ska ha det hos er.
Ja, och tittar vi på Strålfors så är ju det lite grann kanske en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna. Att jag tror att vi har otroligt lojala och engagerade medarbetare som liksom känner mycket för det här företaget som vi har fått förtroende att vara del av och utveckla. Och det är ju det liksom vi har byggt vår framgång på i över 100 år.
Du pratar ju om att det här ABC-ledarskapet väldigt mycket är du. Att du känner, liksom, identifierar dig ganska tydligt med det. Vad har du för ledare? Har du några ledarförebilder så som du känner så där, som du har plockat upp eller du liksom läst dem, eller finns det några sådana? Bortsett från eran vd idag, för det nämnde du ju att henne har du jobbat med tidigare och kände att det där är något.
Ja, jag skulle mer säga att jag plockar upp liksom olika bitar i olika individer man träffar. Och jag sitter ju en del styrelser också. Det är också ett sånt där forum där man får träffa ledare av olika slag. Så jag tror med att, ja, men jag tycker att jag har så pass mycket erfarenhet idag att jag kan känna igen liksom, det här är bra ledarbeteenden, och jag kan också se sämre eller inte så framgångsrika ledarbeteenden. Så jag skulle inte säga att det är liksom enskilda individer, utan jag har en ganska tydlig bild av vad jag tycker är verktygslådan för en stark ledare. Och det är också någonting som vi använder för att identifiera och odla ledartalanger i Strålfors.
Kan du inte berätta lite mer om den? Nu blir jag nyfiken på den här verktygslådan och hur ni odlar.
Ja, precis. Nej, men ledarskap handlar ju, det gör man, man utövar ju ett ledarskap på alla nivåer. Även när man inte är formellt chef så leder man ju sig själv. Och sen så kanske man då får chansen att kliva upp och börja leda andra. Och då handlar det ju om hur man leder andra människor. Men det handlar också fortfarande om hur jag leder mig själv och min hörna av den här verksamheten. Och sen så kanske man kliver upp nästa nivå. Och då leder man ju en större del. Så att det är egentligen liksom lite samma sak hela vägen. Det är det här med att... Alltså, det är ju jätteviktigt att man är duktig på att hantera människor, för det är ju en förutsättning. Men det handlar också om att ta ansvar, att se vad som behöver göras, att liksom ta ansvar för sina förutsättningar att göra det man ska göra och att ha ett lite långsiktigt perspektiv i det. Så det är inte bara här och nu och jag utför uppgifter, utan en ledare ser också, skulle jag kunna göra det här på ett effektivare sätt eller ett sätt som är ännu bättre för våra kunder? Och det ser man ju ganska då, om en person har de här förmågorna, att man både är duktig med människor men också ser vad som behövs göras. Och då behöver vi ju odla de talangerna och ge dem möjligheter. Och ibland kan man ju behöva säga till någon som inte har sett det själv att det här faktiskt finns. Och särskilt vanligt är ju det med kvinnor som kanske inte har fått positiv feedback på de här delarna innan. Så att...
Ja, för det har ni också som mål, det här med mångfald och det kvinnliga perspektivet också.
Ja, alltså Postnord kryllar av starka kvinnliga ledare. Det är jättehäftigt.
Men apropå Postnord nu och kryllar av fantastiska medarbetare och kvinnor och så här. Men någonting som jag kan tänka mig många också sitter och funderar lite på så här. Men hur har ni det på kontoret? Hur ser din dag ut när ni träffas och jobbar? Nu är det ju distans för många såklart och sådär. Men hur skulle du säga, hur är stämningen? Vilken typ av kultur har ni? För att ni är ju ett stort bolag. Och ibland kan det liksom bli att man sitter så långt ifrån varandra. Så att man kanske... Hur skulle du beskriva det helt enkelt?
Ja, men jag kan beskriva kanske Strålforskulturen. Då.
Ja,
och då ska man komma ihåg att vi har ju nu 10 stycken fabriker eller kontor runt om i Norden. Och naturligtvis finns det lite skillnader. Och det kan vara skillnader på en fabrik gentemot ett kontor där det jobbar mycket IT-människor till exempel. Men vi har definitivt vissa sammanhållande drag i vår kultur. Och i Strålforskulturen så är vi är väldigt intresserade av våra kunder och vi vill väldigt gärna göra bra saker för våra kunder. Vi har en stolthet, en långsiktighet i det vi gör, ett engagemang för vårt företag. Och vi har väldigt snäll och samarbetsorienterad kultur där jag tycker man tar hand om varandra, man jobbar jättebra i team och liksom söker samarbetsmöjligheter och stöttar varandra. Det tycker jag är några viktiga drag i vår kultur.
Hur skulle du beskriva Strålfors och Postnord för den delen? För om du skulle beskriva för dina vänner privat som arbetsgivare, liksom, vad tycker du är det liksom, de röda trådarna? Du pratade lite grann, du fick ju upp några nu, det här samarbete och så. Men om du tittar på Postnord då, som stort, vad skulle du säga för de som funderar så här, är det här en arbetsgivare för mig?
Ja, men jag kanske, om jag ändå får börja med Strålfors då, eftersom det kanske ligger närmast. Så det jag pratade om innan precis var ju mycket liksom hur är vi mot varandra dagligen. Men det finns ju också lite mer sån här långsiktigt hållbara delar av vår kultur som faktiskt har också varit ett skäl till att Postnord valde att liksom satsa på Strålfors och låta oss bli en del av en mer strategiskt viktig del av Postnord-koncernen för några år sedan. Och det handlar ju om att vi också har en innovationskultur. Vi affärsutvecklar ju mycket ihop med våra kunder och att vi är lite modiga, vi vågar ta risker och se möjligheter. Vi vet att det har varit en framgång historiskt. Så den kulturen skulle jag säga att vi har väldigt mycket. Och tittar jag på Postnord som helhet, vi är ju ett sånt jätteföretag. Mm. Så att då formas ju min bild kanske lite mer av liksom ledningen och arken i Solna där jag jobbar mycket. Men där tycker jag också att det är en väldigt kompetent kultur. Människor har väldigt mycket liksom specialistkunskaper, långa erfarenheter, kan saker om områden som till exempel porto, som är liksom, de är verkligen bäst i världen på det. Så otroligt kompetenta medarbetare. Och sen skulle jag vilja säga att det är även där ja, men liksom en trevlig och relationsorienterad kultur. Jag tror väldigt många är länge på Postnord för att man verkligen gillar kollegorna.
Jag kan ju säga att jag har ju en far som har jobbat på Postnord.
Ja, men du ser.
Hela sitt liv.
Ja.
Och han och hans fru, ja. De träffades på Postnord och de det var liksom första jobbet, och min pappa har ju gått i pension nu också. Så att han är en stolt postnordare och har varit med på alla dessa femkamper och alltså alla de här loppen. Och ni cyklar och ni springer och allting sådär. Så att
det är verkligen så. Vi har jättemycket medarbetare som tillbringar hela sitt liv i organisationen. Och också som får möjligheter att utvecklas och göra karriär.
Jag tyckte om det också just när du pratade om det här med att verktygslådan för att se liksom potentialen. Att just där att, för det finns ju många organisationer där ute idag som tar in folk från höger och vänster in i organisationer, men att ni också, och det kan man ju absolut göra, men att ni också har en tanke med att få alltså företaget växa genom att man kan gå den här, man kan göra en intern karriär.
Ja, så är det definitivt. Och sen så tror ju jag att det är jätteviktigt med en mix.
Ja, absolut.
Vi satsar på att identifiera talanger och ge dem möjligheter att utvecklas och få större roller. Eftersom vi också gör en transformationsresa så behöver vi också ta in externt. Det hjälper oss att liksom titta på oss med lite andra ögon. Ibland kan det uppstå liksom sanningar och ibland behöver man utmana dem lite grann. Så att mixen är det bästa.
Apropå det här med mix. Vi jobbar ju alla. Vi har ju olika arbetstider, men vi har ju också ett privatliv. Vad tycker du om att göra för att ha liksom lite balans i tillvaron? Jag är lite nyfiken på.
Ja, men jag håller ju på med vårt landställe. Vi köpte ett gammalt stamhemman uppe i Roslagen för ett antal år sedan. Som vi har renoverat och skaffat höns och håller på med ridning. Och nästa vecka så kommer vår hundvalp.
Oh.
Så det ser vi fram emot väldigt mycket som familj.
Vad är det för hund måste man ju
fråga? Det är en labrador i färgen Red Fox.
Oh,
det är tydligen någon ovanlig röd nyans. Men vi är så glada över att ha fått tag på en valp så här i coronatider. För det fick jag jobba hårt för, kan jag säga. Men och jag tycker att jag har ganska bra balans ändå mellan att kunna ha ett sånt här krävande jobb och familj och intressen. Och det beror ju på att vi har också en del av vår kultur som handlar mycket om förtroende och resultat. Att åstadkommer man bra resultat, då får man förtroende och då möjliggör det liksom en viss flexibilitet. Att man kan, det känns lite modernt tycker jag. Och jag försöker ju vara en förebild genom att visa och uppmuntra till att verkligen ha en bra balans. Att man ska vara ordentligt ledig när man är ledig och sånt där. Därför att det tror jag är en jätteviktig förutsättning för att vara en bra ledare också.
Jag hade en ledare som sa till mig en gång, Teresa, jag vill att du ska se fram emot att gå hem från jobbet. Och det tog en sekund innan jag liksom, vad menar han med det? Så insåg jag så här, jo, det är att jag ska kunna lämna ifrån mig mina arbetsuppgifter, även om jag har mycket kvar, och gå hem och bara ha en bra kväll med min familj. Att inte känna mig stressad eller ångest eller vad det nu kan vara. Och det är precis det du pratar om också, att man ska kunna ha den balansen.
Mm.
Och det är så viktigt att det kommer från dig.
Ja, men det är också viktigt om man tänker i perspektivet, om man verkligen menar att man ska vara en arbetsgivare som har en bra balans också så att kvinnor kan göra karriär, då är det här superviktigt. För att annars så, om man tvingas in i någon sorts val, då kommer vi att tappa en massa ledartalanger. Och det är också viktigt, och det är ju inte bara kvinnor som tar ansvar för liksom familjen, men jag tror kvinnor ofta har kanske högre krav på sig själva och också från omgivningen. Man känner sig inte till freds bara med att göra en karriär, utan man vill både och. Och nu generaliserar jag lite grann, men det är ändå, jag tycker mig se det liksom. Så att föregå med ett gott exempel, visa att man kan ha familj och att man respekterar liksom att det också behöver ha ett utrymme gör ju att man kan behålla och utveckla ledartalanger i högre utsträckning. Det är ju en del av att vara en attraktiv arbetsgivare som jag tror i vissa fall kan slå mycket högre än liksom hög lön och häftiga förmåner.
Om vi pratar balans just, så har det ju varit ett speciellt år. Det har ju ingen undvikit, eller ingen missat det här corona. Många har fått jobba som normalt sett ses på ett kontor, har fått jobba hemifrån på distans. Och det har också ställt liksom speciella krav på ledarskapet. Vad tycker du har varit den största utmaningen i det här distansarbetet? Att leda på distans?
Ja, alltså jag tyckte det varit jättetufft att inte få vara ute i verksamheten. Att inte få fånga upp liksom hur saker och ting går. Det är ju väldigt mycket, när jag beslutar saker så gör jag ju det av en kombination av liksom dataunderlag och intuition som egentligen bygger på en massa erfarenheter och intryck som man får i verksamheten. Så att det känns lite enbent just nu. Man tappar så mycket viktig information som man utbyter i hissen och vid kaffeapparaten. Jag tror ibland att det här när man står och ska ta kaffen innan man går in i mötet, det kan liksom vara lika viktigt som mötet i vissa fall. Det där informella snacket. Och allt sånt är ju svårt att återskapa i den här digitala miljön.
Vår reflektion som vi har märkt också, många organisationer tenderar att ha fler möten. Har du upplevt att det har blivit lite så med distansen?
Alltså det är svårt att säga, men jag upplever ju att jag har många medarbetare på olika nivåer som tycker att dagarna är väldigt långa och väldigt stressiga. Att det blir mycket mer utmanande när mötena är back-to-back framför en dator än när man har intensiva mötesdagar på kontoret. Så jag kan inte säga om det har blivit mer, men det har blivit mer utmanande. Det är jobbigare. Det är tufft att liksom hålla fokus på en skärm. Och man får inte de där naturliga pauserna i vardagen och så. Så att det är tufft, definitivt. Men det har kommit något positivt i corona, vill jag bara säga. Och det tycker jag är att jag tror ju väldigt mycket på trust som en viktig faktor i ett ledarskap. Man ger trust, man får trust. Genom att vi bygger relationer och litar på varandra så kan vi arbeta väldigt effektivt tillsammans. Och det att liksom effektiviteten i en organisation handlar väldigt mycket om engagemanget och den egna viljan. Och jag har alltid trott att det har inte att göra med att man är på kontoret eller kontrollerad liksom, utan att det sitter i en och de förutsättningar som man får av sin chef. Och det tycker jag har bevisats lite under corona. Att vi faktiskt kunde med jättekort varsel låta i majoriteten av våra tjänstemän lämna kontoret och gå hem och arbeta. Och vi har ändå lyckats driva en jätteframgångsrik verksamhet under en superutmanande period. Så det visar bara att vi kan verkligen lita på våra medarbetare. Och det ska vi ta med oss för framtiden. Och ta den här möjligheten att skapa en bra arbetsplats med mycket förtroende och flexibilitet, men också goda förutsättningar att jobba tillsammans.
Härligt att du nämner trust och tillit som vi brukar prata jättemycket om, jag och Teresa. Det finns ju en, jag tror att den är neuroekonom, jättekonstigt, jag måste ha hittat på det begreppet själv. Paul G. Sachs, känner du till honom?
Nej, det gör jag inte. Nej. Men vi har ju jobbat med speed of trust, Franklin Covey.
Ja. Han har i alla fall gjort en studie på just det här med tillit och vad som händer i våra hjärnor och våra kroppar när vi upplever tillit. Och då har han sett att det utsöndras oxytocin. Så när vi känner tillit så får vi då ett oxytocinpåslag. Och han har också sett att oxytocin i sig öka graden av tillit. Så de här liksom hänger ihop. Så det finns liksom rent fysiologiska studier på att vi mår väldigt, för det vet ju med alla flesta att vi mår väldigt bra av oxytocin.
Ja. Ja, men vad kul att det också liksom finns vetenskapliga studier som visar vad som sker i kroppen. För att jag tycker definitivt att man ser på jobbet, där ser man ju otroligt positiva effekter av ömsesidig liksom tillit och goda relationer.
Nu börjar tiden gå mot sitt slut. Och det här är ju sånt, det är så intressant. Det var så kul att ha ett samtal med dig här, Ylva, och höra dina tankar och reflektioner.
Och det märks ju verkligen att du brinner för det här. Det finns ju de ledare som säger att de tycker att det är viktigt, men det hörs ju på, för du är så väldigt konkret med hur ni jobbar. Och det gillar vi verkligen.
Ja, men vad härligt, för jag tycker att ledarskap, att få vara en som leder, det är en otrolig förmån. Och jag hoppas ju att fler som faktiskt känner inom sig att det vore häftigt ska våga satsa på det och aktivt leta efter de möjligheterna och ta de möjligheterna när de ges.
Jag tänkte så här, jag skulle jättegärna vilja att du avslutade med några ord genom att liksom titta lite framåt i tiden och liksom fundera på, vad tror du att PostNord behöver liksom fokusera på för att vara en attraktiv arbetsgivare även framåt i tiden?
Ja, jag tror ju att vi är på jättegod väg med det mesta vi gör just nu. Vi har varit igenom en liksom lite tuff resa och nu har vi fantastiska förutsättningar i vad det gäller vår affär, hur vi arbetar, hur vi har stärkt ledarskapet. Nu tror jag att vi ska ta vara på det vi har lärt oss här under pandemin och våga tänka lite nytt även runt liksom de här aspekterna av vår verksamhet kring arbetsmiljön, samarbetsförutsättningar och alla de här sakerna. Hur mycket ska vi vara på kontoret och för vilka förutsättningar? Hur ska vi utforma kontoret för att man verkligen ska liksom vilja vara där och att det ska vara en bra miljö för människors olika behov? För vi har också sett i pandemin att människor har väldigt olika behov. Vissa älskar att jobba hemifrån och blomstrar i det. Andra mår skit. Så att vi är olika. Och nu, vi ska tänka på de här frågorna. Jag tycker vi ska gå in i en lite nyskapande period och jobba med de här frågorna. Och vad exakt som kommer ur, det får vi se. Men vi ska titta på det och jobba med det, det tycker jag.
Tack så mycket för att du delar med er av det här.
Stort tack.
Tack ska ni ha. Spännande samtal.
Ja, verkligen.
Och till er som lyssnar, jag hoppas att ni fortsätter att följa den här poddserien. Vi kommer att ha fler intressanta samtal. Tack så mycket.
Ha det gott.